jeg introduserer da som sødfader, så dere som barnsfor oss vil jeg gjerne også prioritere den siste plenumstaleren i dag. Det nemlig en dag fra Kakenner, som heter Toledo, Mr. Toledo, for han CTO på Kakenner. Og har en ganske spennende historie å fortelle. Jeg har snakket med han om det, og snakket litt om de ulike suksessrike prosjekter, velga prosjekter de har rundt omkring i verden, i forhold til fri programvare og åpne innovasjonsprosesser. Så det anbefaler jeg absolutt. Men nå, nå er det en kanskje til Lars Bæsberg Johansson, han skal få lov til å produsere seg litt selv hvis han har hovedet. Det positivt på de formene som har, så kjenner jeg ikke at han så godt. Han var en av grunnleggerne av selskapet Conduct AS, og er da produkt- og markedsmanager i det selskapet han skal snakke om, noe som heter fri programvare for fri mellomvare, faktisk. Virksomhet på fri mellomvare, så jeg gir god direkte til deg. Lars, vær så god.
Takk skal du ha. Jeg vet ikke om jeg fungerer det her mikrofonen, men färgerna verkar vara lite offset också. Men förhoppningsvis kommer budskapet igenom oavsett. Presentationen har jag valt att kalla open source, för det lönar sig kort och gott. Norska bedrifter på open source mellanvara är lite längre ordet. Jag kommer från ett sällskap som heter Conduct. Vi är ett nischsällskap som levererar mellanvara till den norska marknaden och tjänster kring utvecklingstjänster på open source mellanvara. Vi har då varit en gazellbedrift i 2004, 2005 och 2006, det vill säga att vi har ett sällskap som gör det ganska gott. Vi har haft stor succé med det och har växt. Vi är rådgivare och teknologileverandör för främst större bedrifter i Norge. Jag ska försöka knyta samman lite av det, allt som från den keynote som har presenterats tidigare kring brukare av open source då, och se lite på ekonomiska effekterna kring det. Och vi har främst att jobba med större bedrifter i Norge, men också en del små startups. Vi är konsulenter och spiskompetens på Red Hat JBoss, som är en av dessa plattformarna på mellanvaror. Vi är också partner till en del av dessa mer kända sällskapen som Red Hat för exempel, där vi hjälper dem med kompetenser och hur vi ska kunna implementera lösningar på deras plattformar. Så jag vet inte, det är inte alla som känner till vad mellanvara är, men kort förtalt så är det egentligen software för din software. Det är en plattform som hjälper oss som utvecklare att utnyttja både hardware och software bättre. Vi önskar inte sitta och skriva 90-gritty details av databasedrivare etc. Så då använder vi en toolbox, också kallad mellanvara, eller en applikationsserver. I utgångspunkt så är den ofta väldigt dyr i införskaffelse. Så att det faktum att det finns open source alternativ där ute är försåvitt väldigt intressant. Ett sätt av standarder har hjälpt oss de sista åren till att faktiskt homogenisera hela den här spacen. Det har gjort det enklare för open source leverandörer att faktiskt komma med alternativ till de här stora proprietära leverandörerna. Baserat just i att här har vi faktiskt ett sätt av standarder som definierar vad vi ska göra i en mellanvarukontext. Så det är väldigt viktigt att det är standardbaserade produkter. Även de proprietära leverantörerna, alltså IBM och andra, brukar i stor grad open source-produkter. Vi såg ju från Sachs tidigare presentation att han greppade efter en open source licenssträng i Microsofts operativsystem, och det går igenom på tvärs egentligen. IBM brukar Apache Web Server, man slutar egentligen att skriva den typen av software för att det Det finns god open source komponenter som man egentligen kan bruka. Det är utgångspunkter komplext att skriva software, så därför är det lättare att bruka färdig goda komponenter om de är open source. Och naturligtvis är det här väldigt komplicerat. Särskilt på mellanåret, för det är säkerhet, transaktioner och skalerbara lösningar. Svärt skalerbara lösningar vi snackar om. Så det är ofta komplicerat och dyra stora projekt från tiotals miljoner upp till 100 miljoner som vi snackar om. Och på så sätt så har vi också kommit i kontakt med väldigt många som syns att det är morsamt att se på öppna alternativen. Finns det open source personer av detta som kan leverera det vi önskar? Den här spacen, alltså mellan våra lägret, omsätter de trend för 500 miljoner plus i licens och supportavtal per år. Så det är inte så jättestor butik egentligen på licensen, men det är fortsatt en del. Så IBM och andra, VR, Logic, Oracle, de som är proprietära versioner av applikationsserver, har ett visst intresse av att behålla den här spacen. Så det är lite av bakgrunden på vad mellanvara är. Vi såg ju på hans verkan, han sa att franska finans- och skattedirektoratet hade valt att implementera hela det nya backend-systemet till säljargivelse etc. på open source. Och det är typiskt ett projekt som kostar flera hundra miljoner, där den typen av produkter som vi driver med kör i botten. Så, om stadig förändring är det normala i dagens förrättningsliv, att bedrifter blir utsatt för mer och mer högre krav till att kunna implementera ny funktionalitet på kort tid. Samtidigt som konkurrensen ökar, det är lättare och lättare att starta sällskapen med ny teknologi. Det är en inbyggd funktionalitet i teknologi att den som startar efter den som startar tidigt har ett försprång i att den får bruka den sista av teknologin. Så det är hela tiden enklare och enklare att se starta upp konkurrerande bedrifter. Vi har till exempel Norwegian som vi har delaktig i att få på luften. Jabank som andra sällskapen här har varit med och implementerat brukar då ny teknologi för att kunna hota eller gå in och konkurrera med etablerade aktörer i väldigt traditionellt befästa marknader. Och samtidigt så blir fokus på kostnader allt mer större. Så du ska få gjort mycket mer än vad du fick för samma pengar i år än vad du fick i budget i fjol. Så blir väldigt mycket vanskligare egentligen att få leverera det här som CTO och CIO. Så vad betyder det egentligen? Du måste ha en raskare intjäning, return on investment. Det är större krav på att dina uppstartade projekt må kunna levereras mycket raskare. Upphandlingsprocesserna kring de här må egentligen bli enklare så att du kan snabbare komma igång med nya projekter. Kunna tillpassa bedriftens tekniska lösningar så att du egentligen har möjligheten att tillpassa konkurrensbilder och interna krav. Så open source kanske det är vägen att gå. Du har sett till exempel från Keynotes, ofta så är det egentligen pris som kanske är det första som triggar. Är det så att om vi tar bruk open source så får vi gjort mer för mindre? Och det är utan tvekan en av de stora sanningarna att open source är ett tagit i bruk för att öka pris performance. Så det här är en kostnad från 2006 i oktober, som är relativt ny, som visar på vad som är drivare traditionellt för att köra Duke Open Source. De tar inte 80% som går på pris och mindre vendor locking som ofta är ett begrepp. Att man har en inlåsningseffekt till sina leverantörer som man egentligen inte önskar. Eller ökt flexibilitet, att man har friheten till att göra vad man vill och få en lösning. Det är de stora drivarna egentligen till att tala Duke Open Source. I händelse till undersökningen. Säkerhet och tillgänglighet är egentligen inte en issue längre på open source. Det är BBS brukar open source just på grund av att det är säkerhet och tillgänglighet som blir döda. Det som är lite intressant är att när man ser på vad som är svaret efter bedriften har tagit i bruk open source så är inte pris längre så dominerande. Det är fortsatt viktigt. Men det finns en sak som är viktigare och det är ökad flexibilitet. Det är att kunna implementera de lösningar som du tränger och faktiskt få gjort det som löser problemet raskt. Det är det som betyder någonting. Pris är på andra platser. Det avhängighet till leverantörer är naturligt också gått ner från 20-50%. Så det är egentligen ökt flexibilitet som är den stora grejen. Och om man ser på kostnader generellt så kan vi dela in dem i hårda kostnader och, som är väldigt enkla att få talfästet i en projektbudget eller vad det vara. Det går bara att anskaffa sig kostnader. Vad kostar det egentligen att få satt upp det här projektet med hårda kostnader? Utvecklingskostnader, personalkostnader, support, drift. Etc. Relativt enkelt att sätta upp i ett budgetpack. Men så kommer det en del poster som egentligen är minst lika viktiga som går på det här TCO. Som är mjuka, intangible costs som kallas. Det är hur stor produktivitetsgrad har vi på vår plattform versus den alternativen. Vad med oplanerat medeltid, vad kostar det oss egentligen? Anskaffelsekostnader, det med att ha långa, tunga uppköpsrunder där man ska gå igenom väldigt traditionellt sett en tung process med utval av leverantörer och finna ut licenser etc. Och efter att ha köpt den, det är man bara administrera alla dessa licenser och säkra att man inte bryter de licenserna som man är bunden av när man har tagit i bruk software. License audits är ju då som man må vara varsko på när man har tagit i bruk proprietär software. Alltså att en leverantör kommer ut och säger att nu vill jag räkna antal serverinstanser här och där. Och visar sig att du har tagit i bruk för många så har du ett problem. Då må du faktiskt ta filma kanske en miljon extra i budgeten till att betala de nya licenserna som du brukar eller skulle ha köpt. Det är kvalitet på levererad support. Det är en annan mjuk kostnad som är svår att egentligen befästa först efter man har kört ett system som gått in i en relation tillsammans med leverantör. Också migreringskostnader. Finns det några inbundna switching costs? Den diskussionen som går med Open Document Format och Microsoft. Deras största inlåsningsfaktor är ju egentligen att de äger filformatet. Att det är så svårt att switcha, det är egentligen en migreringskostnad som gör att du är helt inlåst i deras plattform. Så det är därför det är så viktigt och det ser vi på. Det är ju en mekanism som man kan bruka i för mellanvalen. Så vi önskar egentligen säga, okej, de hårda kostnaderna de är ganska enkla på talfästa. Medan de mjuka kostnaderna är egentligen de som betyder någonting för TSO. Zach sa att de hade TSO besparas på 80% när de gick för en open source lösning. Och det är egentligen insparelse främst i de mjuka kostnaderna och inte de hårda. Kvalitet, support och produktivitetskrav. Det är något som vi ser också i projekten. Jag kan berätta att när vi blev kontaktade av Norwegian så var det i juni som ringde de oss och spurgade om vi kunde leverera biljetter som system. Då skulle de börja sälja biljetter i augusti och börja flyga i september. Och de hade egentligen ingenting. Så det med att kunna ha ett system som är superproduktivt och ett sätt att goda utvecklare är väldigt viktigt för att få gjort det man tränger. Och open source software är ju väldigt gott mappat upp mot de här mjuka grejerna. Vi vet att det fungerar bra med tanke på kostnader och de hårda anskaffningskostnader, support etc. Men det är också de mjuka grejerna som är viktigt. Det är no fuss när du tar bruk open source software. Du känner vilka licenser som gäller. Och du får bara hålla förhållande till dem. Licensmodellerna är faktiskt väldigt enkla att förstå. Särskilt om du går till införskaffelse av en sån serviceavtal för exempel med en proprietär leverantör och du tränger support på en open source stack. Ja, då är det faktiskt relativt enklare att förstå hur den fungerar och vad som sker om du väljer att avsluta den till exempel. Du har inget sådant, ja, du må avinstallera sådant. Du kan bara fortsätta bruka det, för det är open source i grund och botten. Innovation är också en väldigt viktig sak. Vi sa tidigare att mellanvaror bygger på starka standarder. Och idag så sker en stor del av innovationen i open source communities. Allt ifrån databaser, persistens, portalramverk. När man ska definiera standarden nu så har open source community blivit en del av dessa processer som sitter och bestämmer standarden. Det är förhållandevis enkelt att implementera en standard som man skulle bli enig om. Så därför är ofta open source kommer tidigt med implementationer som stöttar upp kring en standard. Så det är väldigt innovativt och det sker väldigt spännande. Det betyder att sällskapet som tar bruk av open source ligger i långt fram på teknologi och kan skapa en god miljö för de utvecklingsgruppen till att faktiskt känna att de är med på något spännande. Öppenhet och ärlighet, det är en annan del som är viktig för produktivitet egentligen. Det är att man ska faktiskt kunna se kildekoden. När vi försöker finna priser hos de här proprietära mellanvaror-leverandörerna så säger man att de uppger inte pris egentligen, utgångspunkt. Och det syns jag är en sån lite bra förhållning till att okej, vad kostar det att köpa det här? Det får du veta först och kommer in i en väldigt seriös samtal med oss. Vi kan liksom inte ha en listpris. Flexibilitet, det man kan tillpassa och faktiskt få softwaren till att göra det du tränger. Det är helt klart väldigt viktigt i den typen av områden som vi jobbar. Det är inte så att vi gör det hela tiden, men vi kommer att veta att vi kan trace oss in i koden på det som vi kör och faktiskt se vad som sker. Ser vi att det är ett problem så kan vi faktiskt hjälpa till att finna problemet, föreslå en fix och sända detta till de som har skrivit det sådana, om det är Red Hat eller om det är någon annan projekt. Det är en otroligt effektiv utvecklingsmetodik. Det är att hela communityt bidrar till att stabilisera koden mycket raskare. Och där som man då önskar att gå in i ett sånt samarbete med leverantörer, att många av de bedrifterna som vi jobbar med kan inte sätta i drift. Om det är en bank eller finansaktör så tränger de egentligen ha någon form av supportavtal bak de här produkterna. Så det är viktigt att det finns seriösa sällskap bak som faktiskt ställer upp med support, ställer upp med training, dokumentation och allt det som vi egentligen förväntar av en professionell aktör. Där som du går in i en sån relation så är det den kvaliteten på tjänsten som de lever av, det vet du. De har inga intäkter på den här stora licensen. Det är kunder på en eventuellt serviceavtal där du faktiskt betalar för att få patches, bugfixes etc. och uppdatering. Så i ett typiskt projekt då, så kan vi se att Det finns anskaffelseskostnader, hårda kostnader, du har server, du har mellanvarulicenser. Igen, de här vet man omtrent inte vad de kostar, men det blir, kan fort bli i storleksordning miljoner när vi snackar för den här typen av software. Nordpol har sagt att i sitt fall så sparar de inte 6 miljoner på att migrera från BNV till Kubernetes när de skulle göra integrationsprocess serviceorientering. Databaslicenser är också ett annat område, icke vårt primärområde, men det är fortsatt också ett dyrt område där det finns möjlighet att byta ut leverantör mot en open source. Och sen har vi förvaltningskostnader, supportavtal och sist men inte minst dessa utvecklingskostnader. Så i en closed source stack så ser vi att okej, utvecklingskostnader är egentligen inte samma. Man kan sätta upp ett, och det föreslår vi att man gör, ett enkelt räknestycke på det här. Första, andra, tredje året, kanske inte längre så för teknologi sker som väldigt mindre som det, och börjar se 5 år framåt i tid kan vara egentligen ett sånt. Overkill. Så vi vill ha kort intjäning på de här projekten, gärna första året helst. Så där är det viktigt att hålla ner den totala kostnaden. Så licenser och supportavtalen kan bli kvitt och att de är i storleksordningen av en magnitud som man är intresserad i, om det är 1 eller 2, så kan det vara relevant att försöka bli kvitt dem. Utvecklingskostnaden är omtrent detsamma i utgångspunkt. Men där som vi kan säga att vi vet ju att den här plattformen är mer effektiv att utveckla på. Så att vi kan räkna med att vi har faktiskt en insparelse på grund av att vi har otroligt effektiva verktyg. Så kan vi också börja säga att ja, det kanske är där vi egentligen de stora kostnaderna ligger. Och det är det som TCO-besparelserna ligger. Jag och bank har ju gått ut och sagt att utan den väldigt effektiva plattformen så hade inte de kommit på luften så fort. Igen, Norwegian kom ju på luften väldigt fort. Så vi vågar säga att det är faktiskt väldigt effektiva plattformar vi jobbar med. Så den kakan då som du ser, ökt flexibilitet, det är egentligen här är de bedrifter som faktiskt etikant har sagt att ja, det var det jag uppfattade. Det är där vi har de stora förbättringarna som vi sätter störst pris på när vi har tagit i bruk open source. Det stämmer väldigt gott med det vi upplever och andra sällskapen rapporterar. Här har vi några norska bedrifter då. Några som vi jobbar med, NSB, med att migrera från proprietär software över på öppna plattformar. Det är ganska många nu som kommer till oss faktiskt och säger okej, vi kör en proprietär plattform. Vad finns det för alternativ? Norwegian är ett annat exempel på en sån uppstart som säger okej, om vi ska vara det mest effektiva sällskapet, hur ska vi då snabbt kunna komma igång? Andra är för exempel Jabank. Gemensamt med de här är att det är egentligen ganska större bedrifter med hungrig på succé. Schibsted, en av dem. En teknisk direktör sa att vi har software som inte funkar. Om egentligen hade det finnas en open, få hjälp till att finna öppna alternativ. Så kan vi bara spela om ni är redo till att ta samma steg. Och det var egentligen min presentation.
Ja, då ger jag mig en applåd. Håkon får ta hjälpte nåt på det, om du får ta reglerna på så klarer du sikkert å få presset inn et par spørsmål hvis det noen. Så, vær så god.
Kan du si noe om hvordan de plattformene er mer effektive å jobbe på?
Ja, det at en åpen... Hør ni hva jeg sier?
Ja, takk.
En åpen plattform av natur, når vi sitter og utvikler, så skriver vi kod. Och så kan vi finna ut till exempel att här är någonting som sker i den här boxen då, som vi kör på. Där som du i en utvecklingsmiljö kan faktiskt stega dig in i koden och fortsätta se, men vad har han som har skrivit den här boxen? Om du kan fortsätta och tracea in så skönner du, dels så är det väldigt ett gott sätt till att lära och bli en flink programmerare, men också hjälpa till att fixa den här softwaren där som du har funnit en bug. Öppenheten gör att det är väldigt produktivt. Nummer två, så är ofta skriven software av utvecklare för utvecklare. Det är liksom Node.js. Den här mellanvaruplattformen JBoss, den har ju utgångspunkten bara att skriver bara run, så startar den upp i default-modus som du egentligen förväntar dig. Andra sällskapers plattformar är väldigt mycket tung att administrera och utveckla på. Så det är utgångspunkten, är väldigt effektivt. Och alla utvecklingsverktyg egentligen som brukas av Google och andra stora bygger på open source ramverk.
Hur mycket bidrag kör jag tillbaka till JBoss? Boss-projektet. Jobbar det på utveckling av programvaran som inte nödvändigtvis är kopplat direkt till en kunde?
Ja, vi jobbar både med att hjälpa till och förbättra software. Generellt. Finner vi en bug så sänder vi den tillbaka. Om du spör en open source-projekt, vad är det bästa bidragsvinnet? Det är egentligen många brukare. Många som faktiskt detekterar bugs och rapporterar goda bugrapporter. Vi har också ansatt oss som har startat hos JBoss i efterkant. Jag och flera har varit project lead för olika JBoss-projekt.
Ja, var det...
Har du några fler frågor? Ta gärna emot
det. Har du några fler frågor? Nej. Då följer vi tack till dig, Fylle.